är P3.
I never wanted to be a celebrity. I wanted to be a musician and I wanted to make music that was worldwide.
Alltså hon var ju inte sig själv. Hon gjorde inte den musik hon ville.
According to sources, 911 calls reported a woman screaming
that at one point your mouth is filled with blood.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Rihanna, antihjälten från Barbados.
I feel like I went to sleep as Rihanna and woke up as Britney Spears or something.
Jag heter Vendela Lundberg.
Ladies and gentlemen, the host of Nickelodeon's Kids Choice Awards 2007, Mr. Justin Timberlake.
Den 31 mars 2007 knuffas den amerikanska pressen extra mycket kring den röda mattan på Nickelodeon Kids Choice Awards.
Thank you, Sal. We had a one-named beauty, Beyoncé, before. Now we got another one-named.
Det är Beyoncé, Justin Timberlake och The Black Eyed Peas som är barnens favoriter den här kvällen. Men på röda mattan är fotograferna flockade runt någon annan. En 19-åring de först inte känner igen.
It's gonna be very rock and roll. It's gonna be a big party.
Det långa bruna lockade håret är ersatt av en sylvass korpsvart page. När journalisterna frågar om förvandlingen ler hon och ger svaret att hon vill bli The Black Madonna. Det är Rihanna som deklarerar att den fina flickan nu är död. Hon är good girl gone bad. Kanske är det här det börjar på riktigt. Resan från popprodukt till populärkulturell ikon. Robin Rihanna Fenty från den lilla ön Barbados blir en av världens största stjärnor.
So you guys ready?
Bad Girl Riri är född.
Desperado, sitting in a old Monte Carlo, a man as hot as hollow, take it easy, I'm not trying to go against you, actually I'm going with you, gotta get up out of here and you will leave me, but I know you won't cause we share common interest, you need me there, ain't no leaving me, but never know, no, just one out of here, yeah.
En gata i Bridgetown på ön Barbados. Här på Westbury New Road är det aldrig tyst. Särskilt inte hemma hos familjen 50. Ronald och Monicas tre barn, Robin, Rory och bebisen Rajad. Och så byrackan Raggy som brukar bo på gatan. De har svårt att inte väsnas genom de tunna väggarna. Robin, som är äldst, hörs också mest av syskonen. Grannarna brukar kalla henne för Robin Redbreast, rödhaken, när de hör Robin som annars brukar vara så blyg, sjunga och showa med hårborsten som mikrofon.
Brown skin, gorgeous, pepper sauce. Du blir aldrig kallad ditt riktigt namn.
Det här är Roseanne Archer som växte upp på samma gata, Westbury New Road i Bridgetown.
De har massa smeknamn till en, så det räcker att de ser dig en gång och så får du bara ett smeknamn.
Husen på den här gatan som familjen 50 bor på kallas för chattel houses.
De är byggda av vanligt trä. Och det är typ de första husen som byggdes från förr i tiden.
You tell me to forget. Chattelhusen blev populära efter att slaveriet avskaffades på ön. Nu fick lokalbefolkningen för första gången lov att bygga hus, men ägde ingen mark. Därför byggde man de här chattelhusen, för om man blev vräkt av markägaren kunde man ta sitt hus med sig. Och ut genom fönstret på ett vitt chattelhus med en röd trappa hänger Robin 50.
Det är sommar. Det är stranden, det är stränderna. Och det goda fisken som man kan äta i Oystens fiskmarknad.
Robin Rihanna 50 är 9 år. Hon vill bli sångerska. Eller entertainer som hon säger när hennes pappa frågar. De säljer kläder vid en stånd på gatan. Och hon sjunger Disney, Celine Dion, Bob Marley och dansar till Socca och Barrington Levy.
Vid 3-4 på Barbados, då sitter alla ute och pratar med grannarna. Då har de ofta personerna kommit hem för jobbet.
Den Robin helst pratar med i mormor. Grand Grand Dolly som barnen kallar henne. Men hon bor långt bort. Och telefonsamtal är dyra. Ibland pratar Robin faktiskt inte med någon. Hon har en fruktansvärd huvudvärk. Då är det helt tyst inifrån sovrummet hon delar med sina syskon. För det är något som händer där hemma.
Was it abusive?
Yes.
Physically?
Yes.
Severely?
Yes.
2009. Den amerikanska reportern Diane Sawyer intervjuar Rihanna för ABC.
Did he hit her?
Yeah. On numerous accounts. It was like, I don't want to say normal, but it wasn't a surprise when it happened. Like, I just always anticipated it happening. And that's why at night I wouldn't want to sleep because I was too afraid that it would happen.
På nätterna har Robin svårt att sova. Hon ligger och lyssnar. Lyssnar om det är en sån där kväll när hennes pappa slår hennes mamma.
She never went to the hospital, but he broke her nose one time.
Robin har just kommit hem. I askfatet vid stolen där hennes pappa brukar sitta ligger folie och aska. Det har hon sett flera gånger förr, men nu sitter hennes pappa där med slutna ögon. Det är något som inte stämmer. Robin är 9 år gammal. Hon har just kommit på sin pappa med att röka crack. Det tar 5 år innan Robins huvudvärk går över. 5 år med läkarbesök och magnetröntgen för att försöka förstå varför Robin 50 har så ont i huvudet. Om det är en tumör. Robin blir tonåring. Hon går ut och festar med sina vänner och kusiner. På Barbados finns det ingen åldersgräns på alkohol och att komma in på klubbar, det är inget problem. Men den bästa festen som hon senare kommer återvända till som Barbados största exportvara, det är karnevalen Crop Over. Rosanna Archer berättar.
När de har tagit bort all sockerrör ifrån fälterna, när den säsongen är över, egentligen då ska man fira med en stor fest. Och det är den här crop over kallades det för i tiden. Men nu kallar de det kadumet. Ja, den är väldigt stor och den är alltid första måndagen i augusti. Ja, det är vilt.
Robin Rihanna 50s självförtroende börjar växa. Hon blir kallad Redlegs. Det är ett nedsättande ord som används som fattiga familjer med Irlands ursprung. Barbados version av White Trash kanske. Men nu slår hon tillbaka. Och när hennes föräldrar skiljer sig när hon är 14 år försvinner huvudvärken som läkarna aldrig lyckades förklara. Pappa Ronald flyttar ut. Och hon kan sova på nätterna när hon vill. Robin börjar inte bara våga sig ut på klubbarna utan också på scenen. Hon vinner en talangjakt på sin skola, flera år yngre än de andra tävlande. På skakiga knän sjunger hon en låt av en av sina idoler, den ultimata divan Mariah Carey.
And then a hero comes along with the strength to carry on and cast the fears aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong and you finally see the truth.
I wanted to be that person so bad that I would lip sing or dance or look in the mirror or perform for my friends or cousins. And I just always knew. I just always knew one day that I'm going to be doing this. I knew.
Rihanna till musiksajten Fuse. Det är vintern 2003. Den amerikanska producenten Evan Rogers är på semester med sin fru Jackie som är född på ön. Evan Rogers är ett namn på Barbados. I 25 år har han kommit hit. Han och kollegan Carl Sturken har jobbat med stjärnor som Christina Aguilera, en sing och Kelly Clarkson. Man vet att han kan öppna dörrar. Det går inte en dag utan att en hoppfull talang kommer fram på stranden och ber om en audition. Den här dagen är det en grupp på tre tjejer som har fått chansen att möta Rogers på hans hotell. Rogers lägger direkt märke till en av dem redan innan hon börjat sjunga. När trion har avslutat sin audition ber han om ett soloframträdande från var och en av dem. Det är tydligt vem han vill åt. Evan Rogers är redan fast besluten om att göra tonåringen Robin 50 till stjärna.
You've talked about nobody gets off the island.
Musiksajten Fuse.
But you did. So why were you able to do that?
Well, I was presented with a very, very great opportunity. Evan Rogers and Carl Sturken, they're two producers. They discovered me. I met with them, auditioned, and started recording a demo.
Robin åker fram och tillbaka till USA på skolloven. Hon lägger timmar och åter timmar på olika demoinspelningar. Men trots att hon är långt hemifrån är det inte alltid så ensam. För hennes bästa vän, Melissa, hänger med. Två flamsiga 16-åringar med stark västkaribisk dialekt. Melissa Ford blir Robins familj när de åker till USA tillsammans. Mamma är tveksam till hela idén om att dottern ska hoppa av skolan för att satsa på ett skivkontrakt. Men Melissa förstår Robins längtan att komma hemifrån. Hösten 2004. Robin är tillbaka på Barbados. Hon går den sista terminen i skolan. Då ringer telefonen. Det är Evan Rogers som ringer. Rihanna, säger han. Han och kollegan Carl Sturken har bestämt att Robin, det funkar inte som artistnamn. Det heter ju en blond tjej från Sverige. Rihanna, fortsätter han, via låten som kommer få dig signad. Rihanna lyssnar. Hon tycker att låten, som är mer av ett utkast från låtskrivaren Vada Nobles, den låter som en vaggvisa. Hon är hemma och firar jul. Men lydigt åker hon tillbaka till New York för att spela in den.
We finally finished it and sent it out to a few labels and luckily we got some calls back.
Efter en månad ringer telefonen. Jay-Z.
So scary. So scary. All I remember saying is, oh my gosh, I'm about to not
only meet Jay-Z, because that was a big thing. Then I have the audition of my life, and it's with Jay-Z, so it was double pressure, and I literally was shaking.
Rihanna sitter i en korridor på Def Jam Recordings våning på Manhattan. Hon har just skaffat sin första weave i det lockiga håret och har på sig en turkos topp, vita jeans och vita boots som hon som förstelnat försöker fixera blicken på. I ögonvrån anar hon vem som just gick förbi. Hoppas han inte såg henne. Hon har redan fått nej av ett annat skivbolag och nu sitter hon här och vågar inte ens möta bossens blick. Jay-Z berättar för radiokanalen Energy.
There was something in her eyes and you know that told me that she was a star. Like just her presence and how the room changed when she was in the room that I knew that you know there was something special about her.
Hon sjunger Ponder Replay, Whitney Houston's For the Love of You och en demoballad som heter The Last Time. Sen tar det 12 timmar. Klockan slår 3 på morgonen. Män i kostymer pratar. Jay-Z pratar. De vill signa henne. De vill verkligen signa henne.
We wouldn't let her leave, you know.
I was just looking at the roof like, oh gosh, is this happening?
Jay-Z harklar sig. Om du inte skriver på det här kontraktet kommer jag aldrig släppa ut dig. Då får du ta dig ut genom fönstret. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Rihanna. Jag heter Wendela Lundberg. Rihanna är 18 år och har sålt platina. MTV ber henne förutspå sin framtid.
Remember it as Rihanna. Remember it as being the artist from the Caribbean who came here and made it internationally. Just remember it as me, because I'm true to my music and I just want people to realize that and appreciate me for that.
Alla vill ha en del av henne.
Hey ET on MTV, I'm Rihanna and we're behind the scenes of my team people photo shoot. I'm
obsessive when just you can. It's not every day you see a green-eyed Caribbean queen poolside, and we got the special invite with the songbird who's very comfortable posing in a bikini.
En månad efter att Rihanna släpper första albumet Music of the Sun börjar hon jobba på det andra, A Girl Like Me. I media beskrivs hon som en R&B-prinsessa. Hon svarar eftertänksamt och artigt på intervjufrågor. Hon har klänningar skrädda sydda för en amerikansk girl next door. Hon medverkar i tv-program efter tv-program. Som MTV som stannar henne på röda mattan.
You are even prettier in person, Rihanna. I guess you guys recognize. How you doing?
Thank you so much. I'm good. I'm excited. I'm a little nervous.
Yeah, I saw your rehearsal.
Hon beskrivs som en storögd brätstocka. Och som en karibisk Beyoncé. Rihanna marknadsförs som lagom exotisk och lagom helille.
Well, thank you so much, Rihanna. You look beautiful. You are the little pretty doll everybody says that you are. And have fun tonight. And kick ass.
Alltså, hon var ju inte sig själv. Hon gjorde inte den musik hon ville.
Det här är Hanna Björkman. Hon är en del av Rihannas mest hängivna fans, The Rihanna Navy.
Hon var väldigt tillbakadragen förut. Att hon behövde ha långt hår. Hon behövde klä sig i kjolar på scen. Och var den där Rihanna som hon egentligen inte var.
Rihanna berättar om pressen hon har på sig för tyska ZDF.
Over the last years, I kind of had to, I had to suck it up and deal with what they wanted me to do for so long. The image that they had portrayed for me, and you just, you know, it's like when you start a new job, you get there and you take what you have to until you you climb the ladder until you get to a certain point where you don't have to. And that's exactly what I did.
Det den nu 20-åriga Rihanna gör ska förändra hennes karriär och image för evigt. Hon gör upp med branschens idé om den unga popprinsessan från den karibiska ön långt bort och återuppfinner sig själv. Hon klipper av det långa håret, klär sig i svart läder och släpper låten Britney först hade tackat nej till. Ur askan kommer en bad girl med låten Umbrella. Som släpps tillsammans med mentorn JC blir så stor att den anklagas för att bära på en förbannelse. I alla fall om man får tro de brittiska tabloider som spekulerar i om det finns ett samband med hitten och det regn och väder som har drabbat Storbritannien den våren. Men trots en kampanj för att få britterna att köpa musik med låttexter om fint väder istället blir Umbrella och det nya albumet en succé världen över. Good girl har blivit bad.
What changed? What's bad about you now?
Rihanna blir intervjuad av tyska Sat och DF.
Well, the reason I call the album Good Girl Gone Bad is because the whole attitude of the attitude that I took on in making this album, like it was very rebellious. It was very like I want to do it my way. I want to cut my hair. I want to make my hair black. I want to dress like this. I want to sound like this. I want to change it up. I don't want to do that boring thing y'all had me doing before. And, you know, in order to have it my way, I had to take liberty and just do it. I couldn't really ask.
10 februari 2008. Den 50:e Grammy-galan går av stapeln med Taylor Swift som prisutdelare.
And the Grammy goes to Rihanna featuring Jay-Z for Umbrella! Thank you. Dad, I know I promised you I'm gonna give you my first Grammy, but we might have to fight for this one.
She said she wanted to thank everybody for her first Grammy.
Anyway, I'd like to thank Jay-Z for being a part of this record with me.
She'd like to thank Jigga Man for being the greatest in the world.
Rihanna börjar få bestämma mer över sin egen karriär.
Rihanna!
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 Bad girl, Rihanna!
Men det går rykten. Rykten om att hon är en bitch. Rykten om att hon försöker stjäla Jay-Z från hans fru Beyoncé.
I've been hearing some really strange ones recently, but yeah, every day I go on the internet, there's something new about me.
Rihanna intervjuas på TV av tyska Sat och DF och australiensiska Sunrise.
Now, is it true Jay-Z's got to approve your boyfriends?
No. No.
I mean,
if you go to Jay-Z, he obviously is gonna turn you down because it's corny. If you want to talk to me, why go to Jay-Z?
Men framförallt går det rykten om att hon dejtar en annan ung artist. På allt fler bilder syns Rihanna med den 1 år yngre R&B-stjärnan Chris Brown. De samarbetar på låtar och i varandras dejt på galor. De semestrar i Karibien. Och Rihanna håller hårt om Chris Browns axlar när de leker i vattnet. Men i intervjuer säger de att de mer är som bror och syster. Rihanna berättar för ABC.
It was a good feeling to come out of the adult lifestyle and just when you're in your room, just be yourself. We were best friends.
Men sen kan de inte lura någon längre. Rihanna erkänner till pressen att de är ett par. De skaffar matchande tatueringar, små stjärnfall bakom örat. Och när Rihanna åker till Barbados följer Chris Brown med för att träffa föräldrarna.
Så we fell in love with each other. To fall in love with your best friend, it's can be scary.
Februari 2009. Det gått ett år sedan Rihanna vann sin första Grammy. Imorgon hålls årets Grammy-gala och hon ska uppträda på den stora scenen. Det ska hennes nu officiella pojkvän också.
I was very happy. We had a blast that night.
Paret är på väg hem från den förfestigalen. Han har hyrt en Lamborghini. Han får ett sms från sin ex-flickvän. Och han och Rihanna börjar bråka.
It was ugly.
Diane Sawyer intervjuar Rihanna för ABC.
We've read the police report.
It says he shoved her against her window, punched her in the left eye.
That at one point your mouth is filled with blood?
Yes.
I polisrapporten citeras Chris Brown. Jag kommer slå skiten ur dig när vi kommer hem.
But at another point, now I'm really going to kill you.
He had no soul in his eyes. Just blank. So at that point, I just didn't know what could happen. He was clearly blacked out. There was no person when I looked at him. It's almost as though he had nothing to lose. He has so much to lose. And it was almost like he had nothing to lose.
Rasande fortsätter Chris Brown att köra och slå. Han kör in i ett villakvarter med en gråtande Rihanna. Hon försöker ringa sin vän och assistent Jen som inte svarar. Hon försöker smsa Melissa samtidigt som skyddar huvudet med armbågarna uppdragna, kastar han ut hennes telefon genom fönstret.
Police report also says he had you in a headlock, not once but twice, and actually bit you a couple of times, once on the left side of your ear and also then bit your fingers. He bit you?
Yep. I just wanted it to stop. I just wanted it to stop.
Brown lämnar bilen. Rihanna ropar på hjälp med munnen full av blod.
People can hear me screaming when he's parked in a neighborhood and we're right in front of somebody's house. He kept saying stop screaming, of course, but I kept screaming and...
Några grannar hör hennes rop och ringer polisen.
I'm never gonna date somebody like my dad. Never. I always said that.
Amerikanska KKL 9 News rapporterar.
Just a few hours ago we saw Chris Brown drive off with his attorneys out here minutes after he posted bail. According to sources, the alleged fight broke out inside a Lamborghini that was located at Hancock Park.
According to sources, 911 calls reported a woman screaming in this Hancock neighborhood shortly after midnight. Sources say Brown fled the scene on foot and police found facial contusions and bite marks on the victim's arm.
Grammy-gästerna som Icon, Jordan Sparks och Busta Rhymes reagerar när nyhetsbyrån AP frågar. De tror att det rör sig om en bilolycka.
I heard rumors about it, but I'm not quite sure exactly what happened or what the deal is, but I try to get information before the end of the day to get a clear aspect of what's going on.
Okay, well, get better, please get better. Oh, my goodness, I don't know what happened, but get better and I'm rooting for you.
I mean, I don't know what the magnitude of the accident was, and I hate the word accident. I hope there was no accident. You know what I'm saying? I don't like that word.
Spekulationerna går vilda. Till skvallersajten TMZ publicerar bilden polisen tagit den där natten. Bilden på Rihannas ansikte.
This is the picture that we had not been showing you until now.
CNN tar upp det. Kanye West också i en radiointervju.
It's just so devastating. I feel like just as a person, I don't care
you know, I don't even how famous she is, or even if she just like worked at McDonald's, like that should never happen.
Några år fram i tiden, 2012. Chris Brown ska komma till Stockholm för en konsert. 3 år tidigare dömdes han till 5 års villkorlig dom och mer än 180 dagar samhällstjänst för misshandeln.
Approximately 10 minutes ago I was handed a preliminary opposition to the people's petition for probation modification filed by the defense.
Det affischeras för konserten runt om i Stockholm. Men så börjar det dyka upp en annan affisch som har med konserten att göra. En affisch någon låter trycka i hemlighet.
Att välja att boka just den artisten tyckte jag var helt åt helvete.
Den här rösten vill vara anonym. Vi kan kalla honom Peter.
Så då gjorde jag en poster som skulle påminna om det. Jag tyckte att den som fanns var lite missvisande.
Peter vill påminna stan om vad Chris Brown har gjort. Han uttalar sig för första gången nu exklusivt för den här dokumentären.
Alltså postern var, det var ju i princip originalaffischen då som man hade tagit fram till konserten, fast istället för Chris Browns ansikte så var det Rihannas ansikte. Och det var de här polisbilderna som var tagna precis efter misshandeln. Som ju är rätt obehaglig bild.
Peter ser till att affischerna sätts upp på nätterna. Först i Stockholm City, sen i förorterna.
Alltså ganska snabbt blev det problem med de som affischerade för att de blev rädda. För att det sades i alla fall att arrangörerna hade då sitt vaktbolag ute på stan för att ta reda på vem det var som satte upp affischerna. Men parallellt med detta så betalar de även den dubbla taxan för alla nedrivna affischer. Så alla andra affischerare i Stockholm fick veta att för varje nedriven Chris Brown-affisch så betalade de dubbel taxa. Så att det blev ju liksom... det blir dubbelt jobb kan man säga.
Men det är inte bara arrangören som ogillar att bilden på Rihanna sprids över stan.
Många, jag i alla fall, och de som har varit runt omkring mig blev arga, upprörda.
Det här är Alexandra Lonin, en annan ur Rihanna Navy.
Jag tycker att det är jättekonstigt att använda en bild som en människa uttryckligen har sagt att hon inte vill ska användas. För att göra ett exempel av någonting. Jag tycker att man kan liksom prata om den här saken utan att använda hennes liksom sönderslagna ansikte för att få människor att undvika en person man inte gillar.
Browns konsert blir av, men affischerna skapar en debatt. Petra Nyheter plockar upp kontroversen.
På nätet cirkulerar bilder på affischer med en text om konserten och en bild på en misshandlad kvinna.
Utländska medier plockar också upp nyheten om gerillaaffischeringen. Och bilden på Rihanna från polisrapporten sprids återigen världen över.
Det är ju orättvist att Rihanna ska låna ut sitt ansikte, och speciellt sitt misshandlade ansikte, när man egentligen vill berätta att Chris Brown är ett kräk. Det är ju såklart orättvist mot henne. Men jag antar att det är, jag vet inte, det är väl en del av historien om henne också.
Samma år som affischerna sätts upp åker en av USAs mest kända tv-personligheter till Barbados. 3 år har gått sedan misshandeln när Oprah Winfrey möter Rihanna i sin intervjuserie Oprah's Next Chapter.
I was hurt the most. Nobody felt what I felt. Like, so it was...
You hurt the most because it happened?
It happened. It happened to me. Mm-hmm. And it happened to me in front of the world. It was embarrassing. It was humiliating. It was hurtful. You know, it's not easy. I lost my best friend. Like, everything I knew switched. Switched in a night. And I couldn't control that. So I had to deal with that. And that's not easy for me to understand or interpret. Mm-hmm. It's not easy to interpret on camera, not with the world watching.
I soffan på strandvillans veranda där intervjun filmas är Rihannas kroppsspråk tydligt. Det är jobbigt för henne att prata om det här. Hon skruvar på sig och det kommer tårar. Men så berättar hon om vad hon var tvungen att bearbeta först innan hon kunde läka såren från när hon blev misshandlad av sin pojkvän.
Have you forgiven him?
I have forgiven him. It took me a long time. I was angry.
What'd you do to get over it?
Here they come again. Repaired my relationship with my dad.
Your dad.
I was so angry at him. And I was just angry about a lot of things from my childhood. And I couldn't separate him as a husband from him as a father. I felt like he was a bad husband, he was a bad father.
Because you watched him do some bad things to your mom.
Yeah, you know, I witnessed a lot as a child in my household. And
was
when
he violent?
I got to the, yes, he was. And, you know, my family broke up because of the addiction, his addiction. But I remember just one day, like, thinking, why can't I come to a place where I let somebody in? And the minute I was able to realize, like, my father was probably one of the best fathers in the world. Like, he taught me everything. And as awful as he was to my mom at times, it didn't compare to how great he was as a father. And I had to come to terms with that. And I was able to close that gap with him. And all kinds of emotions started happening after that. All kinds of things started making sense. A lot of, I thought I hated Chris, and I realized it was love that was tarnished. It looked like hate because it was ugly, it was angry, it was inflamed, it was tainted. And I realized that what it was is I had to forgive him because I cared about him still. And the minute I let go of that, like, I started living again.
You made peace with your father.
Made peace with my father.
And then you were able to make peace with Chris.
Yes.
Yeah.
Yes.
Because you realized the connection between
yes.
what your father had done and what Chris had done.
Yes.
Yeah.
Know that I must pass this test.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Rihanna.
Oh my gosh! How are you? Oh my god! I just... Oh my gosh, this is crazy! This is Shakira's daughter? Hey, pretty girl!
Barbados. Rihanna är ute och åker med Oprah Winfrey. De har stannat till på hennes gamla gata. Gatan och huset hon lämnar som 16-åring.
I'm so glad to see y'all. I can come back and show y'all later, right? Okay, bye-bye. See y'all soon. That's awesome.
Men grannarna och vännerna verkar helt obrydda av de två superstjärnorna. Rosanna Archer berättar.
Alltså folk reagerar inte ens. Aha, okej, okay, där är Rihanna, säger någon, och sen är det bara slut. Jag har träffat Rihanna ute på en klubb. Och jag har träffat Rihanna i en supermarket när hon var och handla mat. Hon bara handlar sin mat och ploppar in i korgen.
Ju mäktigare Rihanna blir, desto viktigare blir det för henne att ibland få flyga hem till sin familj. Men hela den här sommaren har hon turnerat. Hon kommer till Borlänge och Peace and Love-festivalen. Hon får usla recensioner. Bland annat av P3s musikguiden.
Varje gång hon satte en ton rätt så ville man ju ha fler rätta toner. Och då blir man ju bara förbannad när hon skiter i att sjunga och bara jassar runt på scenen helt enkelt. Jag ger det en svag tvåa.
Den fick en etta av Marcus Larsson, en tvåa av Anna Björk på Expressen och en trea av Daniel Claesson i Göteborgsposten. Det var några intressanta rubriker angående de här recensionerna. Till exempel just Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: hur mår du egentligen, Rihanna, i sin recension? Och hennes hälsotillstånd har ju varit liksom i fokus i flera artiklar i samband med den här spelningen.
Det skrivs som att hon dyker upp nästan en timme sent. Att hon ser oengagerad ut på scen. Framförallt skrivs det om hur hon tillägnar Bob Marleys Redemption-sång till offren från terrordådet i Utøya året innan. Hon verkar tro att hon är i Norge. Men det har hänt något den här kvällen. Rihanna berättar för Oprah.
I didn't know what else to do. Like, I wasn't hearing a lot of good things. You know, we knew she was sick for a long time. Mm-hmm. So we were grieving mm-hmm. her as she was alive. Mm-hmm.
Mormor Grand Dolly dör efter en tids sjukdom.
Alltså det var jättestort trauma att det är en av de personer som liksom har stått henne närmast under hela uppväxten. Och också i samband liksom att det var väldigt turbulent hemma.
Oh, that's so pretty, Grand.
For you. Så liksom hennes mormor, den hon alltid har liksom kunnat komma till.
Fansen, som till exempel Alexandra Lonin, sörjer med Rihanna på sociala medier. De ser hur hon som en hyllning gör den tatuering som senare ska bli hennes signum. Strax under brösten vecklar den egyptiska gudinnan Isis ur modern majestätiskt ut sina vingar och beskyddar Rihanna.
She taught me a lot about spirituality, faith, strength as a woman. And the one thing she wants me to do is marry someone who loves me more than I love them. Because that a woman will always give. They'll always give even more than they need to. We're selfless beings. It's maternal. And even with a husband, she said it'll be that way with them as well. And they'll only meet you halfway if they love you a little more. And I took his heart with me.
Didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son.
rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum.
Där vid strandvillan frågar Oprah Rihanna vem hon kan lita på att få höra sanningen av.
There are not many. And I would say there's three classes of that.
Okay.
Truth.
Okay.
The ones who cannot tell you the truth in fear of losing your job. Then there's the class who tell you the truth in a sugary way.
Yeah.
You know, they put a little icing on top.
Yeah, I love it.
And then there's the couple that give it to you where you just want to argue back and you're like, shut the F up. I don't want to hear this right now.
You mean?
And I do have a couple of those who tell me the brutal, honest truth. But I don't have a lot of those. But I do have some and I cherish.
One, two, three, two.
Yes.
Two people that you
two.
Know, no matter what.
Two.
They're gonna give it to you.
Mm-hmm.
Wait, you know, walking in the store in 2 minutes, you got four snacks?
This is
you're judging her. Stop judging her.
Jen och Mel är alltid vid Rihannas sida.
We are the champions.
We are the champions.
Och tillsammans skapar de rubriker. Som när Rihanna fångas på bild när hon rullar en joint ovanpå sin livvakts huvud. Eller lägger ut bilder på Instagram från nattliga strippklubbsbesök.
Oh my God, I hate my friends.
Eller när de tar med 150 journalister och ett gäng utvalda fans på ett chartrat plan i en vecka på PR-resan 777 Tour. Ett dokumentärteam åker med för Rihannas räkning.
Uno, dos, tres, seven, Mexico!
Sju städer, sju dagar, sju konserter. Äventyret ombord på planet, en Boeing 777, skapar rubriker från dag ett. Tidningen Rolling Stone beskriver hur turnén som ska marknadsföra albumet Unapologetic känns som ett avsnitt av MTV Cribs när Rihanna går från säte till säte och häller upp champagne från ett lager av 70 flaskor.
All right, ladies and gentlemen, I need you to all take your seats. Fasten your seatbelt, make sure you carry on.
Intensitetsnivån är ju helt ofattbar.
Där är Nicki Amini. Kanske känner du igen hennes röst som medlem av den svenska idoljuryn. När turnéplanet lyfter i Los Angeles är det sen höst 2012. Och det är Nicki Aminis jobb att åka med som representant för Rihannas svenska skivbolag.
Alltså man hör ju hur det låter. Sju städer på sju dagar är ju väldigt intensivt bara det. Och framförallt när det liksom rör sig allt ifrån liksom Mexiko till Toronto till Stockholm till Centraleuropa och sen liksom avsluta i New York. Och väldigt mycket folk med, allt ifrån liksom fans till media, också en superstjärna. Ibland övernattar vi ens inte. I Mexiko övernattar vi inte. Utan vi landade och Rihanna körde sin konsert och så åkte vi direkt vidare till Toronto.
Our bags just got here and showtime was 5 minutes ago.
This is an operation that was, I think, unique and should remain so.
Ladies and gentlemen, we are ready for departure.
Who's ready for Mexico? Get your ass in the seat. Buckle up the seatbelts.
You have experienced a crew change. We will be with you for the duration of your tour. It's our pleasure having you with us.
Strip clubs and dollar bills. Got my money, drone shots, gonna get a refill. Still got my money, strippers gone up and down that pole. Still got my money, 4 o'clock and we ain't going home. Still got my money, money make the world go round. Still got my money, fans make your girl go down. Still got my money, lot more where that came from. Still got my money, so look in your eyes, I know you want some. All I see is dollar signs. Oh, 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 money on my ball out. Throw it up, throw it up. Watch it all fall out. Pull it up, that's how we ball out.
Det börjar rapporteras om myteri på planet. Tidningarna och fansen skriver på sina bloggar att de känner sig ignorerade av sin idol, som redan från dag två struntar i resten och aldrig lämnar första klass. Journalisterna surnar till för att de aldrig får se stjärnan. En av dem tar underhållningen i egna händer och klär av sig naken och strykar genom planets gång.
Det blev ju väldigt intensivt för Rihanna, även om hon satt längst fram i first class med sitt crew. Det är väldigt påfrestande att ha media så nära tätt inpå dygnet runt. Och också fans som liksom hela tiden vill ha dig liksom runt omkring sig. Så det var ju ett tag där då folk började ifrågasätta om Rihanna överhuvudtaget var med på flighten, för man hade inte sett till henne.
All right, ladies and gentlemen, I need you to all take your seats. Fasten your seatbelt. Make sure your carry-on baggage is stowed.
The 777 tour bus is leaving now.
It's all right, I'm tired.
And right here, Rihanna, stay.
Rihanna, right here.
Det var bara att hon inte riktigt orkade med liksom uppståndelsen.
Everybody here, dear God, we just want to say thank you one more time. Thank you for getting us here safe. Thank you for another successful show. Plus Rihanna's voice, the singers, band, production, everybody involved, and let us glorify you.
Trots frågande recensioner kring vad Chris Brown har att göra på låten Nobody's Business, så blev albumet en succé.
All along there was a fever. A cold sweat, hot-headed believer.
Sen tar hon en paus från musiken. Hon vill ta plats i populärkulturen på ett annat sätt. Hon designar kläder och skådespelar och blir mer och mer osensurerad på sociala medier. Så osensurerad att Instagram sänger av henne i 6 månader efter en topless bild.
So, all joking aside, I think we know that Rihanna loves her phone.
2014. Rihanna chockar inte bara de som blir obekväma av att se ett par bröstvårtor, utan en hel modevärld, när hon tar emot ett tungt pris från det amerikanska moderådet och Vogues ikoniska chefredaktör Anna Wintour, iför en glittrande, helt transparent klänning.
Dialogue with her, and I am so pleased to present the 2014 CFDA Fashion Icon Award to my tweeting buddy Rihanna.
Det har tagit henne väldigt lång tid att komma in i de rummen. Hon var inte accepterad liksom av liksom vita modebranschen för 5 år sedan, skulle jag påstå, på samma sätt som hon är nu.
Om man frågar hennes fans, hennes Navy, som Alexandra Lonin, Hanna Björkman och Ebba Lange, så finns det en episod som bäst förklarar vem Rihanna är. Hennes comeback efter en lång paus från inspelningsstudion. En revanschhistoria tagen från verkligheten. Rihannas uppgörelse med en före detta anställd som världen får ta del av via en blodig musikvideo.
Like blah blah blah, Louis 13 and it's all on me, nigga. You just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah blah blah, pay me what you want me. Don't act like you forgot.
Men hon hade ju en revisor som lurade henne på pengar. Så att när Bitch Better Have My Money-videon kom, så har ju hon gjort liksom en hämnd fantasi över det som hände. Som ju är kul, men också så här politiskt träffande, tänker jag. På liksom den vita mannen som hovar in liksom rikedomar och pengar från rasifierade kvinnor. Deras arbete liksom.
I Bitch Better Me Money så visar Rihanna verkligen vem som är bossen. Och det är hon. Och det är ingen annan. Alltså det är inte hennes manager. Det är inte någon jävla revisor liksom. Det är inte någon som har styrt henne under hennes första album. Utan det är hon, och så har det alltid varit.
Sista sekunderna av musikvideon till Bitch Better Have My Money är en närbild på Rihannas ansikte täckt av blod. Kanske är det en referens till Kill Bills hämndlystna hjältinna. Kanske en varning till resten av musikindustrin om att passa sig. Men framförallt är det en blinkning till fansen om vad som komma skall.
Jag har ju alltid sett henne som en legend liksom, i mina ögon. Men jag tror att med Anti så blev det väl mer... Hon satte väl verkligen sig själv på kartan.
När Rihanna släpper sitt 8:e album har det gått mer än 3 år sedan sist. Och hennes fans är utsvultna. När hon sen ger sig ut på turné är det många i hennes Navy som vill se varenda konsert. De kämpar utanför. Men det är Stockholm det händer. Sent på kvällen efter konserten i Tele2 Arena blir Hanna Björkman och Ebba Lange inkallade backstage. Rihanna har sett dem på Instagram.
Men vi kommer ju in där och så går vi med Frank som är hennes livvakt. Jag vet, jag kommer inte att jag säger till Frank att jag är jättenervös. Och då säger han, varför är du det? Hon vill ju träffa er. Och så visar han en sms-konversation där det står, där det är en selfie på mig och Hanna. Och så står det get them backstage. Och då blir vi väl en aning lugnare. Lugn blir man inte, men blir man väl kanske mer nervös. Men vi går ju in, det är en lång smal korridor. Vi lägger ju och laddar våra mobiler. Och sen går vi in och tar pizza.
Så vi stod ju åt det och drack vatten och... bara freakade som 2 idioter. Och sen så säger Ebba typ, vänd dig om. Och då ser jag henne gå emot oss. Hon halvspringer ju med öppna armar och jätteglad. Och det var liksom ett välkomnande som man vet att hon vill träffa oss. Det här är lugnt, vi kan andas. Och det var som om jag kunde typ andas ut då. För att det kändes naturligt på något sätt.
Jag kommer ihåg att jag kände så här... att jag kände att det skulle bli stelt. För jag visste inte hur hälsar man på Rihanna. Det är så här, jag vet inte hur man gör det.
Det känns ju som 5 minuter. Men det var väl ungefär 30 minuter, 40 kanske. Som vi står och snackar, tar bilder. Hennes team tar bilder på oss. Melissa står bredvid och är ändå med i samtalen. Och...
Hon skrattar åt allt. Hon tycker allting är roligt. Även fast... Jag är ingen rolig människa liksom, men allt jag säger är kul i hennes öron. Det är som att hon behandlar en som att man är hennes vän. Fast vi båda vet ju den stora skillnaden. Att hon är Rihanna och jag är ett litet fan.
2014. Westbury New Road, gatan på Barbados där allt börja, ska nu få namnet Rihanna Drive. Men trots utmärkelser som en egen gata uppkallad efter sig, en ikonstatus i modevärlden och miljoner skivor sålda, så är det inte så svårt att identifiera sig med den här stjärnan. Och det är det som gör Robin Rihanna Fenty till en av de största artisterna idag.
Jag minns att jag varit på arbetsintervjuer där jag bara, fan, jag är så jävla nervös, hur ska jag komma över det här? Och så tar jag på mig typ sockar hon har designat och tänker att... ja, men det här hade inte Rihanna varit nervös för. Alltså det låter så töntigt, men det är så sant.
Grejen med Rihanna är att hon chockar ju en hela tiden, men det är inte chockerande. Det är liksom, jag kan inte säga nu vart Rihanna är på väg. Alltså inte med sin musik eller med hennes strumpor eller med hennes photoshoots. Det är liksom, det går inte riktigt att säga vad hon kommer göra härnäst.
Hon har inte glömt var hon kommer ifrån. Det är det jag tror om Rihanna. Hon har inte glömt alls var hon kommer ifrån.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Rihanna, antihjälten från Barbados. Dokumentären gjordes 2018 av mig, Vendela Lundberg. Producent var Axel Winqvist, exekutivproducent var Ulla Svensson och tekniker Janne Waldemark. This whiskey got me feeling pretty. So pardon if I'm impolite.
just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm turned up upstairs and I love you is the only thing that's in my mind. You take me pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm turned up upstairs and I love you. Come on.